Allting har sitt pris av Lotte och Sören Hammer. Prolog. Allting har sitt pris. Och kanske skulle priset för århundradets rovdrift på naturen betalas i diskobukten på Grönland. En liten delbetalning i alla fall innan de riktigt tunga räntorna förfaller. Det var vad kanslern tänkte när hon tittade ut över fjorden. Den danska miljöministern följde hennes blick och det gjorde också journalisten som intervjuade dem. Utsikten var betagande. Isflak i alla storlekar gungade lojt i det iskalla vattnet. Mitt emot stod glaciären likt en söndersliten vit mur som reflekterade sommarsolen och tvingade åskådarna att kisa med ögonen. Av och till kalvade ett isberg med ett kraftigt dån som klöv den klara luften och ekade in i bukten. Efter en stund harklade sig journalisten. Han hade inte fått svar på sin sista fråga och försökte på ett diskret sätt att återuppta samtalet. Men när kanslern inte visade något tecken på att svara upprepade han frågan i något modifierad form till den danska ministern, den här gången på engelska. Varför måste man bege sig ända till Grönland för att förstå den globala uppvärmningen? Vad är det världens beslutsfattare kan lära sig här som de inte lika gärna skulle kunna lära sig hemma? Ministern log älskvärt medan hon tänkte efter. Det var uppenbart att världens beslutsfattare inte syftade på henne, utan enbart på hennes gäst. Det var helt rimligt, men gjorde samtidigt ämnet känsligt. Hon hade utmärkta argument. Efter hennes rundtur med en handfull amerikanska senatorer några månader tidigare hade oppositionen anklagat henne för klimatturism. På sitt sätt var det ju också riktigt. Kanslern behövde inte åka nästan 4000 kilometer från Berlin till Ilulissat för att inse att polarisen smälte. Det förstod varenda människa som jämförde satellitbilder över Nordpolen idag och för 10 år sedan. Eller över Sydpolen för den delen. Det avgörande var vad man kunde göra för att vända utvecklingen. Eller mer realistiskt, begränsa skadorna. Och det gav varken glaciären eller satelliten något svar på. Kanslern vred på huvudet och betraktade henne med ett jäckande leende. Hon verkade vara lika nyfiken som journalisten på hennes svar. En paranoid tanke på ett uppgjort spel mellan de två tyskarna fick ministern att känna sig varm. Och hon drog ner dragkedjan på sin vindjacka. Samtidigt fick hon en känsla av att hon utsattes för ett examensprov. Förutom att hon representerade 83 miljoner människor så hade hennes gäst en doktorsgrad i kvantkemi. Blixtlåset krånglade och det gav henne ytterligare ett par sekunder att överväga sitt svar. Sen sa hon uppriktigt, ingenting. Men varför är vi då här? För ett kort ögonblick övervägde hon att berätta om de ungefär 4000 grönländska sälfångarna, vars urmodiga levnadssätt nu förstördes av en temperaturhöjning som var dubbelt så stor som i resten av världen. Men det skulle vara fel. Hennes klimatkonferens var global och det gav felaktiga signaler. Istället sa hon, för att politiker också är människor. Och det här är ett sceneri man inte glömmer i första taget. Journalisten verkade hålla med och kanslern log brett. Båda verkade vara nöjda med svaret. Ministern tänkte att det kanske kunde förändra stämningen så att hon fick möjlighet att ta upp några politiska frågor med kvinnan som nu var på väg bort till de väntande helikoptrarna. Kanslern skulle vara ett viktigt stöd för henne vid klimatkonferensen i Köpenhamn om 2 år. Men hittills hade tyskan mest varit intresserad av det hon upplevde och inte alls särskilt benägen att diskutera politik. Den person som hon talade mest med...